Ja, det är sticks, Tina.
Ja, jag minns hur det var när jag jobbade i Lilla Slottsträdgården på Läckö. Då hörde jag besökarna, de lät likadant som du.
För det där var en Maria-tistel och de sticks.
De sticks väldigt mycket, men de är också så otroligt ögonfallande. Stora, pampiga, blanka blad med vita strimmor på bladen. Och det går väl inte att låta bli att ta på dem?
Nej, nej. Går de att äta också, sa du?
Ja, det gör de. Men då måste man ju ta bort blad,
både taggarna
och kanske mittnerven på dem och koka dem eller använda dem på olika sätt. Det går ju att äta många tistlar.
Ja, tistlar ska det handla om i Odla med P1 idag. Hör också om hur och varför reglerna för vilka bekämpningsmedel vi får använda i fritidsodling har skärpts. Och sug åt det av Maj-Lis Petterssons odlingsråd och trädgårdstips. Men växter som sticker ut, det är verkligen tistlar. Vi är i Linnéträdgården i Uppsala. Och Tina Westerlund som brukar vara med och berätta om perenner och hur de kan förökas i Odla med P1. Det var du som hittade på det här med tistlar. Varför ska man odla tistlar?
Men vi har ju väldigt mycket tistlar runt omkring oss. Så, men kanske inte så mycket i trädgården.
Och eller som tur är i så fall, tänker jag.
Ja, precis, men det finns ju många som passar att ha i trädgården. Och de är oftast väldigt stora och pampiga. Och inte alla förstås, det finns olika storlekar. Men det finns också tistlar för olika ståndorter.
Torktåliga.
Ja, och en av anledningarna till att de ofta är torktåliga är att de har ett djupt gående rotsystem. Och därför så klarar de sig bra.
Men som den där som vi ser där borta, silvertisten.
Silvertisten, den tål torrare lägen. Och nu så är den ganska blank i bladen. Den har inte slagit ut någon blomma än. Men när blomman kommer så blir den alldeles silvrig och lite etenell-liknande. Ganska udda i trädgården, men fantastiskt dekorativ.
Är den inte så där rosa-lila som de flesta tistlar annars är? Som också är väldigt snyggt.
Precis. Och de där rosa, röd-violetta är ju många som är. Och det är också det som är en av de kanske största anledningarna till att jag tycker vi ska odla dem. Det är att våra pollinatörer tycker så mycket om tistlar.
Finns det tistlar för de som har lite vått istället i trädgården?
Ja, jag odlar faktiskt själv en som heter bäcktistel. Och den är en sån här som blir stor och hög.
Men säger Tina och sträcker på sig, sträcker upp armarna högt ovanför huvudet.
Och det surrar ju runt omkring den på sommaren. Men den kräver då, det hör man ju nästan på namnet, att den kräver lite fuktigare lägen, bäcktistel.
Mm. Surrar runt, gör också runt de här bollarna. Det här är en av bolltistlarna som finns.
Mm. Den är ju ett annat släkte. Det finns ju flera släkten av tistlar. Det här är Echinops ritro, bolltistel. Och den som vi står framför nu är väldigt silvrig. Och blommorna är ju som, det är ju verkligen som klot. Små vassa klot.
Hoprullade igelkottar tycker jag.
Ja, precis. Och hög. Den är ju betydligt högre än vad vi är.
Men det här, ja det är taggar på bladen också, men inte lika farliga som hos Maria-tisten. Men det finns sorter som är helt blåa.
Ja, eller åtminstone blåare, liksom blå metallic. Många tistlar är ju lite så här ulliga, silvriga och att det då blir åt det här metallic-hållet.
Vi som inte vill ha de tistlar vi redan har i trädgården, vi kan ju vara lite oroliga hur den här sprider sig.
Ja, och tittar vi här ner runt omkring så kan vi se att det finns en massa småplantor. Och det är väl det som man måste vara medveten om man ska odla just bolltister. Att den frösår sig lätt.
Så kan den bli ett ogräs?
Den kan bli ett ogräs. Och ofta så vill vi ha den kanske lite längre bak i rabatten för att den är så stor och kraftig. Och då gäller det att plocka bort de plantorna som frösår sig lite längre fram i kanten. Men om vi då vill ha den här som är kanske extra blå, då kan vi ju göra vegetativ förökning och försöka ta sidoskott på den.
Yes.
Så här, nära moderplantan.
Och som av en händelse så har vi frågat innan om lov så, och fått låna en planteringsspade.
Ja, precis.
Hugg in.
Då kan vi också se hur roten ser ut på den här. Så, nu tog vi en planta som stod en bit ifrån. Men du ser, det är ju som en pålrot som går ner, även om det här är en planta som inte är mer än 25 cm hög. Och det här är troligtvis en frösådd. Så att om vi vill ha utav den som är liksom ursprungsmoderplantan, då måste vi gå in nära och ta ett sidoskott. Och så jag brukar säga att det kanske inte riktigt är precis just nu vi ska göra det, utan låt den blomma och ta de här sidoskotten lite senare. Alternativt ta dem tidigare på vårkanten när de börjar utveckla sig.
Mm. Men om man tar en bit istället då från moderplantan, hur lång bit behöver man? Det känns så sjukt att prata om tistelrötter som,
liksom, som vi vill ha.
Ja, som ska överleva.
Ja. Nej, men det roliga med många tistlar är ju att det inte bara går att ta själva skottet, utan du kan även ta bitar av roten. Så att om jag går in och kanske tar en rejälare spade, idag har vi bara en planteringsspade, men om vi skulle verkligen ta en bit av moderplantan, då kan vi gräva upp den och så kan vi hacka bitar utav roten och sätta ner, och då kommer det bildas nya skott utav den.
Och hur långa är de där bitarna då?
Det beror lite på hur tjock roten är. Mm. Ju tjockare rot, desto kortare bit. Mm. Tänk att de ska ha liksom lite massäck med sig så att de ska orka bilda nya skott och nya rötter.
Men man behöver inte spana efter några små sidorötter eller någonting sånt som behöver finnas?
Nej.
Är det lika lätt som jag misstänker?
Ja, det brukar det vara. Om du gör det vid någorlunda rätt tid.
Mm. Mm. En annan tistel som det verkligen kan vara värt att odla är ju kronärtskockan. Den kan du höra mer om du scrollar tillbaka på vår hemsida eller går in på Sveriges Radio Play. Det sändes faktiskt för 3 år sedan nästan, 19 augusti 2019, om kronärtskocka och kardon, som ju är en släkting till kronärtskockan och också en tistelväxt. Mm. Och där man äter bladnerverna.
På kardonen så äter man oftast med blad och bladnerver. Mm. Medan vi äter blomman på kronärtskockan. Men det går faktiskt att äta många utav våra andra tistlars blommor också. Och egentligen även utav rötter och skaft. Så de är inte giftiga.
Men en tistel som vi inte så gärna vill ha i trädgården ska vi också prata lite om en liten stund. Men nu till Maj-Lis Petterssons trädgård, där några utvalda lyssnarfrågor ska få sina svar. Är du där, Lotta Nesenius?
Ja, jag är här med Maj-Lis i trädgården, så vi hälsar lyssnarna välkomna hit. Och vi ska börja, för den som lyssnade förra veckan så pratade vi ju en del om lupiner. Och efter det här så fick Maj-Lis ett väldigt bra lyssnarmail med ett tips faktiskt. Vill du berätta?
Mm, det var Tyge Mölgård som hörde av sig. Och han hade 1000 kvadratmeter med lupiner för några år sedan. Och, ja, vackert, men det var kanske inte det han ville ha. Då tog han och mejade ner dem där med en trimmer. Han gjorde det 3 gånger under den första säsongen. Och sedan gjorde han det 2 gånger nästkommande säsong. Därefter har han inte haft en enda lupin. Det kan ju vara ett tips. Kanske inte minst för Trafikverket som ska försöka bli av med alla lupiner ut med slänterna vid vägarna.
Mm. Ja, härligt att kunna börja med ett råd här. Men så ska vi också då gå över till frågor som vi först har fått från Kajsa, som planterar vitlök. Vi står ju här vid dina lökar och de ser väldigt fina ut. Men Kajsas bild, den visar att det är små gula och små smarta fläckar på hennes blast på vitlöken. Hon undrar vad det kan vara, om hon kan använda vitlöken som utsäde nästa år.
Mm. Det här är en allvarlig sjukdom faktiskt. Det är en rostsvamp. Och rost, det har ju att göra med lite så här gulorange till att börja med, och kan bli även mörkt när det ärgar. Så att den här svampen har sommarsporer som är ljusa och vintersporer som är mörka. Och den övervintrar alltså på blast. Och det är inte bara vitlök då som kan angripas, utan även purjolök. Och purjolöken är man ju oftast väldigt mån om att det ska bli stora fina lökar och naturligtvis även vitlöken. Men det här måste du försöka bryta på något sätt. Alltså odla helst inte något av de här två nästa år. Och ta reda på allt som är smittat så att ingenting får ligga kvar över vintern. För då är det risk att de här vintersporerna kommer att klara sig. Det är mitt råd.
Mm. Tråkigt som med allvarlig sjukdom. Ska vi vidare till Anneli i Åmål. Hon har skickat bild på sin 2 år gamla bokharabinda. Hon har varje säsong upptäckt att de nedersta bladen gulnar och fläckar sprider sig. Och så faller också nästan alla de här bladen av. Vad kan det här vara och hur kan hon förhindra det?
Mm. Bokarabinda är ju en klätterväxt som brukar vara väldigt tacksam. Den växer så det knakar och täcker över stora områden. Och jag har aldrig någonsin hört om någon sjukdom eller någon insekt som har angripit bokarabinda. Men nu har jag fått veta det. Och det bilden visar är en svampsjukdom. Det är inte några insekter som har tagit det, även fast det kan se ut som lite hål här och var. Men det är svamp, en bladfläcksvamp som har angripit bokarabindan. Och den här verkar ju övervintra eftersom den har förstört plantan flera år i rad. Det kan vara svårt att bli av med en bladfläcksvamp, absolut. För att det övervintrar på de här bladen som ligger kvar. Så det är samma sak här, att försöka då om möjligt bli av med så mycket som möjligt av smittade blad. Plocka bort dem nu här, även om det blir lite kallt så det har ingen betydelse. Plantan överlever i alla fall. Och på det viset försöka få bort den här sjukdomen. För att jag tror du är ganska ensam om det här. Jag har som sagt aldrig någonsin hört om någonting som är problem på bokarabinda. Nej.
Och vidare då på temat blad, men när det kommer till rosor. För vi har fått 2 frågor. Det ena är från Eva-Lisa. Hon skriver om sin klätterros och att den ser förfärlig ut. Den är kal ner till och bladen de är bruna och torra. Och det är även Eva Vidhör-Sander som skriver om sin klätterros i Västerås som verkar ha samma typ av symptom ungefär, tror du, Maj-Lis. Mm. Vad kan det vara?
Nu är vi inne på insekter och nu handlar det om larver. Och de där larverna till den slemmiga rosenbladsteken, vilket jag absolut tror att det handlar om, de är gröna och därmed så är har de nästan exakt samma färg som bladen. Så det är nästan omöjligt att upptäcka dem. De är glupska och de äter först på de äldre bladen och sedan tar de sig upp i plantan. Men bara på blad, ingenting annat. Inga skälkar, inga blommor eller så, utan bara bladen. Men bladen blir liksom genomskinliga. Den tappar liksom den här grönskan, va? Och ser ut som pergamentpapper ungefär, va? Så att, men nu har de redan lämnat. Och den är väldigt vanlig i år, skulle jag vilja säga. Jag ser den i många trädgårdar, även i min egen trädgård. Men jag accepterar den. Alltså det är så snabbt gjort det här så vi hinner inte med vi människor. Då ska man verkligen vara liksom inriktad på just den här arten. Och när man upptäcker den att de är riktigt små. Men vadå, i dagsläget finns det ju inga medel vi kan ta till. Så att det blir att klämma i så fall. Och det brukar ju inte räcka så långt att klämma larver. Utan de brukar minsann gömma sig lite här och var. Så att det brukar ändå fortsätta angreppet. Så att slemmig rosenbladstekel, det är mitt bud och jag tror inte att det är någonting annat än det.
Då hinner vi också en sista fråga här som handlar om päronträd. Det är Eva Ekerhov från Värmdö som skriver om sitt 15 år gamla gråpäronträd men som aldrig har burit frukt. Nu vill hon plantera ett nytt päronträd som kan befrukta det här. Och hon har helt enkelt den enkla frågan till dig, Maj-Lis. Vilket päronträd rekommenderar du henne?
Ja, det ska ju vara någonting som jobbar tillsammans som pollinatör då. Och 15 år för gråpäron är egentligen ingen ålder. Men det borde ju egentligen komma igång nu. Jag skulle rekommendera Esperens Herre. En jättebra pollinatör för många olika sorter. Och den går upp till zon 4. Det sägs inte var det här är ifrån. Men även Carola. Carola är mitt älsklingsäpple. Så att man kan ju ympa in också. Om man har hjälpt av någon så kan man ympa in. Och Carola går till zon 3. Så bara att man vet. Men de är goda båda två. Både Esperens Herre och Carola.
Vilka bra tips. Och då säger vi stort tack härifrån trädgården med Maj-Lis Pettersson.
Mm, tack.
Och adressen om du har frågor är odla@sverigesradio.se, eller om du skickar snigelpost så är det Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 75145 i Uppsala. Och vi finns ju också på sociala medier. I höstas så ändrades reglerna kring vilka växtskyddsmedel som får användas. Alltså medel som du får ta till för att bli av med löss, ogräs, sniglar och annat ovälkommet. Anledningen till skärpningen är att riskerna för hälsa och miljö ska minskas. Liv Åkerblom Espeby, som är rådgivare på Kemikalieinspektionen, berättar vad som fortfarande ändå får användas.
Ja, men det är fortfarande ganska mycket som du får använda. Till exempel ogräsmedel, sådana som tar de mindre ogräsen. Du får använda mossmedel och snigelmedel. Vissa svampmedel med svavel och insektssåpa. Det finns några biologiska medel också som är tillåtna för privatpersoner.
Men sen uppmanar ni också att man ska tänka till innan man eventuellt får skadegörare eller andra problem.
Ja, det är faktiskt så att man är skyldig att först tänka, behöver jag verkligen bekämpa? Kan jag göra någonting annat? Det blir ju färre och färre medel tillgängliga ändå. Man kanske till och med behöver fundera lite över hur ens trädgård ser ut. Behöver man kemiska växtskyddsmedel i hög grad så kanske man ska planera om lite grann. För det kommer att finnas mindre och mindre i framtiden. Det får vi nog räkna med.
I oktober förra året ändrades reglerna här i Sverige. Regeringen införde förbud mot växtskyddsmedel där allmänheten vistas, och det här gäller även hemmaträdgårdar, kolonilotter och inomhus. Och efter det så har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att undanta vissa ämnen som har begränsade risker. Information om vad som är okej att använda finns på Kemikalieinspektionens hemsida, som vi också länkar till på vår. Det finns också ett antal allmänkemikalier som är okej att använda, som till exempel nässelextrakt, fruktsocker, solrosolja och vinäger. Vanliga rengöringsmedel och salt ingår till exempel inte bland de tillåtna medlen.
Hur ska jag veta då vad som är godkänt att använda?
Ja, det bästa är ju faktiskt att tänka, var skaffar du dina växtskyddsmedel ifrån? För det är till och med så att ska man sälja växtskyddsmedel, då behöver man ha en särskild utbildning i det. En 4-dagars kurs och repetitionskurs över 50 år. Så att man verkligen vet vad som gäller. Så välj en bra butik att handla i.
Varför är reglerna så hårda då när det gäller växtskyddsmedel?
Jo, det är ju så att växtskyddsmedel är till för att döda, skada eller avskräcka andra levande organismer. Så de har ju den potentialen. Och det kan mycket väl drabba andra organismer, inklusive oss själva.
Att använda sig av såpvatten är ju ett vanligt sätt ändå för att komma åt bladlöss till exempel. Det får vi inte göra.
Ja, det är ju så att det finns godkänd insektssåpa. Och så har det varit ganska länge. Och vill man använda såpa så är det den såpan man ska använda om man vill följa reglerna. Och det tycker jag man ska göra, för att såpa är inte ett enhetligt begrepp, utan det kan vara lite olika saker i en såpa. Tar du någonting ur städskåpet, kanske innehåller andra komponenter från råvaran som används eller tillsatser för doft eller någonting sånt, så kanske inte det alls är så bra för miljön, och man kan bli förvånad ibland. Det är inte alltid som man tror vad som är ofarligt helt enkelt.
Men eftersom reglerna kring växtskyddsmedel är så hårda, ser ni en risk att det kanske är så att folk istället då importerar farligare grejer?
Ja, det är absolut en risk, och det ser vi ju redan att det händer. Vi har samarbete med tullen och ganska mycket fastnar ju där. Och det är inte helt ovanligt heller att personer hör av sig till oss och frågar, nu har grannen använt det här och det här, eller någon på kolonilottsområdet. Och det kan bli ganska tråkiga konsekvenser, för det finns en hel del riktigt tråkiga medel vad det gäller risker för både din egen hälsa och för vad du har runt omkring dig. Så det är den ena risken och den viktigaste risken tycker jag. Men sen är det faktiskt också så att från den 1 juni så har regeringen infört en miljösanktionsavgift som kommunerna kan utdöma. Om du bryter mot det här förbudet för vilka växtskyddsmedel du får använda där allmänheten vistas.
finns det risk för mer negativa effekter om man inte kommer åt skadegörarna lika lätt?
Ja, men det kan du ju göra, och invasiva ogräs är ju ett exempel. Men där finns det en dispensmöjlighet. Om man har vissa svåra skadegörare som kan göra skada för odlingen i Sverige eller vissa invasiva ogräs, så kan det finnas en dispensmöjlighet för den som har en behörighetsutbildning och kan hantera medel säkert. Och då får man ansöka om att få använda det just hemma hos sig själv då. Hos sin kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning, så får de bedöma om det finns tillräckliga skäl i just ens eget fall för att ge en sån dispens.
Är det samma hårda regler överallt i EU till exempel?
Ja, inte vad det gäller privatpersoner. Och det är faktiskt så att EU-kommissionen är missnöjd med hur många medlemsstater har arbetat med bland annat det och med integrerad bekämpning och annat som vi är ganska duktiga på i Sverige. Och därför har de precis nu den 22 juni faktiskt kommit med ett förslag om att det som tidigare har varit ett direktiv, att det istället direkt ska bli EU-lag.
Sa Karin Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionen. Vi, Tina Westerlund och jag, är i Linnéträdgården i Uppsala och känner doften av lindarna som blommar här bredvid. Men det finns ju en del saker, inte minst tistlar, som man inte vill ha i sin trädgård. En sån här, Tina,
åkertisten. Ja.
Om man nu vill bli av med den, har du tips på det också?
Det är ju väldigt svårt, för att åkertisten har enormt djupgående rötter och dessutom horisontellt gående rötter. Så den sprider sig i sidled, men det går liksom inte riktigt att gräva upp den, för det finns alltid rotbitar kvar där nere. Så det handlar om att trötta ut. Alltså ta så fort den kommer upp, ta bort. Det är väl det enda som jag möjligen kan rekommendera. Mm.
Och så får man komma ihåg att de är ju väldigt nyttiga och bra också. Mm. Som pollinatörsväxter, för fjärilslarver.
Mm. Och sen är det så att de följer ju oss människor i våra spår. Längs vägarna och i våra odlingar och så.
Vare sig vi vill eller inte. Mm. De här vill jag gärna ha i min trädgård. Blåskimrande, tistelliknande blommor.
Ja, det här är ju eryngium, alltså martorn. Och just det här, den blåa som du säger, är rysk martorn. Och det är ju inte heller tistelsläktet, men de är ju väldigt tistellika. Alltså att blommorna ser väldigt taggiga ut och det är holkfjäll som är väldigt taggiga.
Det finns också alpmartorn, ja. Också blåaktig.
Ja. Och silvermarton och alla möjliga olika marton. Så botanisera och köp perenner. Men vissa av dem är också tvååriga. Så att man liksom kan så dem in i sina odlingar och så får de hoppa runt.
Vad ger de här till en trädgård skulle du säga? Utom att man kan plocka dem när man, om man tar det ganska tidigt och har dem som eterneller.
Ja, men alltså, vi kunde ju se här i Linnéträdgården så använder de ju den i paradrabatten. Så att den är ju väldigt, den pryder ju mycket. Och sen är det ju, vi har redan sett här att det är en massa humlor som surrar omkring på dem.
Och det är ju, alltså de är ju grafiska silhuetter som sticker ut de också i rabatterna. Ja, vi hinner inte så mycket mer här ifrån Linnéträdgården. Tina Westerlund, tack för att du åkte till Uppsala. Arvid Skyttberg var tekniker och jag heter Ulla Devergé. Vi hörs om en liten vecka. Då ska det handla om fetblads.